Ja, alltså det kan ju tyckas vara lite konstigt detta att tala om Einar Billing. Förtjänsten av detta, det tillkommer ju Christian. Därför att det är ju Christian som har uppmanat mig och andra att fundera kring Einar Billing och hans folkkyrkotanke. Och det visar sig att när man tittar lite på det så är det ju väldigt intressant att ha en hel del att ge, även om jag inte tycker man finner hela sanningen i det. Det här med folkkyrkotanke, det är ju någonting som det talas ju väldigt mycket. Svenska kyrkan ska vara en folkkyrka och man refererar då väldigt mycket till Einar Billing som ju var biskop i Västerås 1920-37 tror jag han dog. Och det kan ju vara viktigt att verkligen se vad är det nu denna Einar Billing står för och hur långt kan vi följa med honom och vad tycker vi att vi kan så att säga komplettera med bättre bibliskt underlag. Nu när jag funderar på Billing, det gjorde jag utifrån en bok som heter Herdarbrev till prästerskapet i Västerås stift och några andra böcker också, Den svenska folkkyrkan som är samling av uppsatser och lite annat material. Jag tror jag först ska fundera lite kring och är det oklart nu så det här blir ju mer ett samtal så får vi försöka samtala för mycket av det här är väldigt preliminärt. Men man kanske först ska titta lite på vad var det som Billing utgick ifrån, vilken grund stod han på. Och då hörde jag till saken att hans far var Gottfried Billing. Och när man tänker på honom får jag liksom ordet prelat i mitt sinne. Alltså, och jag tror han var den sista prelaten i Svenska kyrkan. Där så att säga både andlig och världslig myndighet var samlad. Han hade ju kunnat bli ärkebiskop, han hade kunnat bli statsminister men ville inte bli något av det. Han var biskop först i Västerås och sedan i Lund talman i första kammaren och en mycket framstående man. Gottfried Billing, han tillhörde en grupp i Lund som man brukar kalla den lundensiska högkyrkligheten. Och det finns en del saker som förbinder det med dagens högkyrklighet, men det finns också saker som skiljer. Alltså högkyrklig, ursprunget för det ordet är ju detta att man har en hög uppskattning av kyrkans sakrament och ämbet och också kyrkans yttre form, institution. Medan då lågkyrklig står för en låg uppskattning av detta. Alltså det är den ursprungliga betydelsen av det ordet. Samtidigt som man har en hög uppskattning då av kyrkans sakrament och också ämbete och institutioner, så var han strängt statskyrklig. Därför att jag skulle tro att det är på det viset att hela Gottfried Billings samhällssyn, det vilade då på detta med de fyra stånden. Och när var och en sin syssla sköter, går allting väl, är vad som möter. Som min mamma lärde mig en gång i tiden. Det är ju ett uttryck för det gamla ståndssamhället. Man har sin av Gud givna uppgift och där ska man stå och detta ska man, det ska man sköta. Gottfried Billing och den lundensiska högkyrkligheten, de funderade naturligtvis också en del över kyrkan och vad kyrkan är för något. Och för dem så är ju kyrkan en frälsningsanstalt. Och ordet anstalt, vi har ju såna här vanföranstalt och såna här ord. Men det säger lite på ett vis vad det handlar om. Därför att en anstalt, det är liksom en byggnad dit man kommer för att få vård. Och i spetsen så finns då denna anstaltsdirektören. och sen finns det då naturligtvis personal, men anstaltsdirektören är väl egentligen så att säga den som är frisk bland de vårdsökande, den som kan sköta det hela. Och lite av den bilden följer ju med när det gäller vem var prästens uppgifter, så att säga. Det är prästen som står för vården, och dit kommer människor för att få det kristna budskapet som då så att säga framställdes, eller den form det kristna budskap som man då gav, det var ju utomordentligt gediget, för det var ju katekesutvecklingen 78, om jag har förstått det, hela saken rätt, så var Billing, Gottfried Billing, så tillhörde han de som arbetade för detta och var helt inne på de här tankarna. Så på det viset var det mycket, mycket gediget. Hela grunden för det som står i katekesen, det är ju en fast tradition, den fasta lutherska tolkningstraditionen av vad kristendomen är. Och grunden för detta i sin tur, det är ju en syn på Bibeln som vi har, tror jag, väldigt svårt att föreställa oss egentligen, för det var innan bibelkritiken. Man läste Bibeln och man läste som det stod och man trodde på det, utan alla de här funderingarna som sen kom: är nu detta sant, och är det tillkommet i efterhand och tidsbundet och alltihop detta. I Billings syn så finns också det här med att kyrkan är en organism, och det betyder att denna anstalt som kyrkan är, den är inte livlös, utan den livas utav den helige ande, och kyrkan är på något vis folkets själ. Och vill man söka efter en bild av hela den här synen som då Einar Billing utgick ifrån, så undrar jag om inte Frödings prost ändå är rätt så god. Det var den jag kom att tänka på i alla fall. Den är ju skriven lite på distans, våran prost alltså. Den är inte skriven med full kärlek, utan lite ironisk distans. Men ändå så är det våran prost det handlar om alltså. Det är vi som så att säga har honom. Och han är medelpunkten då i gemenskapen, samhällsgemenskapen, och man är så att säga väldigt medveten om och accepterar då hans religiösa uppgift. Våran prost är rund som en ost och lärd som själve den onde, men gemen likväl och en vänlig själ, och skäms ej att far hans var bonde. Han lever som vi och dricker sitt kaffe med halva i som vi, och ratar icke buteljen, älskar mat som vi och är lat som vi. Men annat är det vid helgen. Alltså det här, först är det då gemenskapen. Det kan man naturligtvis ha lite funderingar på det, men det ska vi inte ha i det här sammanhanget. Sen kommer den religiösa uppgiften som ändå på något vis står i centrum. Så fort han fått prästrocken på, vi andra känner oss ynkligt små, men prosten lika som växer. För då är han prost från topp till tå, och det är en hejhundrande prost ändå i stort pastorat man exer. Jag glömmer väl aldrig i all min dag hur värdig han var härom sistens i kappan och kraven, hur världens barn han malde i kvarn och läste för köttet lagen. Och prosten grät, tacka för det, han talte om yttersta dagen. Och alla grät och vi ymnigt med, till köttet sved och själen var allt satt i klämma. Och kyrkrådet smög sig med ryggen i kut vid tjänstens slut efter prostens ut, till rådet var kallat till stämman. Men det förstås, vi repade oss när prosten klarade strupen till sist och sade, så kommer då det kända välkomna till smörgåsbordet och supen. Men vad som är intressant här ändå, det är liksom att Guds ord så att säga gäller. Vi grät och det, han läste lagen för köttet och det sved och själen var satt i klämma. Det var liksom ingenting att detta inte gäller, utan så är det. Sen är det då med ironisk distans och väl också kanske en besvikelse, för han har en annan dikt om den högvördige biskopen i Växjö, som nästan då en anklagelse för att Tegnér har övergett kristendomen för den klassiska grekiska kulturen. Det tonas ner liksom, men prästens uppgift är den religiösa och samtidigt är han centrum i socknen. Det är våran prost det handlar om. Det här får då Billing i sig under sin uppväxttid. Det är nog den bakgrund som han växer upp i. Och tittar man på detta så vet vi ju att hela den här kristendomstolkningen, hela det här samhället, det undermineras och har ju i våra dagar väldigt mycket försvunnit. Och man kan peka på några punkter som det här bryter samman på. Det är ståndssamhället, tvåkammarriksdagen upphör 1868. Och stånden, de fasta stånden, de ersätts ju då så småningom mot partier. Och det, industrialiseringen, religionen blir en privat sak från att ha varit en offentlig angelägenhet. Det är ju den officiella synen idag. Religionen som privatsak. Mikrofonerna får inte ens vara med när det religiösa hände vid Palmes begravning, utan man ser det på avstånd. Det var bara för familjen det, medan akten i Folkets hus, den var i allra högsta grad offentlig. Det är en sån utomordentlig illustration av detta med religionens privatsak. Och samtidigt så sker då en marginalisering av kyrkan och prästerna. Prästen är ju inte längre medelpunkten i socknen, och man smyger inte ut efter prosten som hos Fröding längre, utan man går sin egen väg. Sen har vi frikyrklighetens framväxt som då ifrågasätter monopolställningen som kyrkan hade. Dels monopolet, men också den frikyrkliga kritiken är också en kritik mot att i kyrkan så kan liksom det religiösa livet inte levas med samma intensitet och samma allvar som i frikyrkan. Är också en kritik från frikyrkligheten. Och sen är det då bibelkritiken som tydligen de som växte upp, för det finns många vittnesbörd om det, för de som växte upp innan den kom, så innebar bibelkritiken, alltså liberalteologin, tydligen en väldig underminering eller en väldig chock för dem. Billing skriver om det här i Hedarbrevet. Det var som en jordbävning. Allt tycktes störta samman under ens fötter. Allt oroliga ging och tankarna hit och dit. Oupphörligt försökande inkast som jag dock själv kände så som undanflykte. Och allt djupare in grävde sig den pinande, ångestfyllda känslan av att stå inför något som jag ej rätt vågade se i ögonen, men likväl icke kunde komma ifrån. Och Billing är ju inte den enda som har gett sådana vittnesbörd. Det är andra utav kyrkomännen då i början på seklet som säger att de upplevde detta som en revolution och ett underminerande. Och de blev liksom chockade och ångest. De fick ångest utav detta. Sen fanns det också hela detta samhälle en annan sak, och det var en politisering. Politisering är ju inte bara en någonting som händer idag, utan det var ju också en risk. Och det som under Billings biskopstid, den form av politisering det handlade om då, det var ju detta att man ville se kyrkan som en statsfunktion. Man kallade kyrkan för statens organ för sedligt religiös fostran. som det hette i decenterlagkommitté 1925. Alltså staten har då organ för ja, post och telegraf och alltihop detta. Men man har då också ett organ för människans sedliga fostran, så att vi ska bli goda medborgare. Och det såg man då kyrkan som detta. Och det går i sin tur tillbaka på Boström och andra. Det var bakgrunden, och sen hur så att säga hela den här bakgrunden undermineras. Och då är frågan, hur reagerar Billing på detta? Och då kanske man först ska fundera lite över Billing själv och hans kristna grundsyn. Och då ska man först säga att han är en vad man brukar kalla djupt religiös människa. Och det kan man läsa inom, mellan raderna här på många ställen. Det finns i Hedabrevet, han säger så här på ett ställe: tror vi ej längre på den revolutionerande kraften i Guds evangelium, när det på allvar får fatt i en människosjäl, så skola vi redlöst drivas hit och dit av tidens skiftande krav och slita ut oss i jäktande arbete som den och bliva allt mer utarmade som den. Och här läser jag mellan raderna och tänker att Billing har så att säga blivit gripen av evangelium. Det har på allvar fått fatt i hans människosjäl och hindrar honom från att redlöst drivas hit och dit. Han hade nog lite anlag för det. Det talas ibland om att han var lite neurotiskt lagd. Det finns en del vittnesbörd om sådana saker. Sen var ju Billing då en tänkande, en vad man brukar kalla intellektuell människa, som då sökte sig fram till klarhet och insikt. Och denna klarhet och insikt som han då ändå rimligen, åtminstone att döma av Hedabrevet, har kommit fram till, den vanns nog inte utan kamp och mycket ängslan och vånda. Den här salmen 380 är väl också en självbekännelse. Vi ängsliga går betryckta, på vakt kring vårt nedgrävda pund. Vi sitter med dörrarna lyckta, en räddhågad lärjungarund. Men sen kommer ju här i de sista verserna: all kraft utav dig är ett lån, himmelske fader var när mig. Och man kan också så att säga mellan raderna läsa om att det handlar inte bara om så att säga den här en tankens insikt, utan han talar också om någonting på ett ställe här, om den känslans salighet som vi till vår hugsvalelse behöver. Alltså han, också detta som kallas för religiösa erfarenheter, som väl rimligen han också hade erfarit. Och han säger då att då erfar vi på nytt något av Paulus överallt förstånd, friden överallt förstånd. Vi är rikare på salighet och frid än vi anat och förstått. Denna insikt som Billing nådde fram till, det handlar om den obetingade frälsningsvissheten. Detta, och det är ju på ett vis alltså den gamla frikyrkliga frågan är, ja inte bara frikyrkliga, för den är du frälst och är du viss om detta? Och så vitt jag kan förstå så var det en fråga som Billing mycket arbetade med. För övrigt samma fråga som Luther arbetade med. Och han nådde då fram till denna visshet, frälsningsvissheten, om att vi får lita på Guds ord och löfte. Och inte bara det, utan också om saligheten i det närvarande. Detta att det är nu som vi ska verka, och det är i vår uppgift här och nu som vi har det nu som vi får får vila i frälsningsvissheten och i den salighet Gud ger. Och detta är då utgångspunkten och den bärande grunden för det kristna livet. Och detta det tar sig uttryck så som man säger här, så som ett liv i en daglig syndaförlåtelse. Den dagliga syndaförlåtelsen blir då på grunden för frälsningsvissheten. Och bakom detta så står, när han då kommit igenom bibelkritiken, han säger på något ställe att Bibeln är inte uppenbarelsen, men så att säga den är ett vittne om uppenbarelsen. Men han kom fram då till att Gud är då historiens levande Gud. Han ser hela världsloppet, för att våga en sista famlande hypotes som han då uttrycker det. Hela världsloppet är en genom hinder frambrytande Guds viljehandling. Alltså det handlar om hur Gud söker människan och så småningom också ska föra det fram till ett slut. Och grunden i detta är då, och då Kristi död och uppståndelse. Och denne Gud vände sig till oss med sin, som man då ofta uttrycker det, universella och förekommande nåd. Och han säger på ett ställe: vi vet om varje människa. Och sen kommer en sån här parentes som det är fullt av hos Billy. Och det är noga besett, det enda vi med full visshet vet om alla. Och det ska nog föredras egentligen lite sökande och tvekande det här. För som jag pratade, Josef, du hade hört det innan Billing, och han liksom sökte efter orden. Och det är noga besett, det enda vi vet med full visshet om alla, att Guds nåd är till också för henne, och att den ej väntar på något initiativ på hennes sida för att komma henne till mötes, utan alltid själv gör början. Alltså, Guds förekommande nåd, som Billing talar så mycket om, den rena nådens tanke, och sådana uttryck har han alltså. Detta på något vis som är ett centrum för honom. Samtidigt säger han på ett ställe, och det kan ju vara intressant att veta, att för den som med sitt hjärta, och det är väl också en självbekännelse, hänger fast vid det gamla, och det måste då rimligen vara den här bakgrunden jag tecknade, och ser hur det dock är på dess mark, under kyrkomurarnas hägn och i de stilla gårdarnas skydd, som alla mänsklighetens egentliga livskällor är och belägna. Och det känner ju jag igen som uppvuxen på landet, att det är sant, det är liksom i stillheten och så. Så ter sig lätt denna nya ande, det är den nya tiden, som förnekar mycket av det som för honom varit allra kärast, och sätter sitt frågetecken vid allt uteslutande som är nedrivande och förstörande makt. Han hade problem med det nya, men samtidigt var hans kallelse medvetande så starkt att han, jag får liksom inte flytta, jag måste igenom det och försöka hitta vad kan vi göra åt det hela. Han vill föra så mycket som möjligt av detta in i en ny tid. Och på ett ställe så skriver han om de gammaltestamentliga profeterna. Och jag läser det som liksom är nästan också ett självporträtt. Så som spejare står det på sitt vakttorn, för att det är tid må kunna varna sitt sovande folk för den hotande faran, eller bringa det räddhågade budskapet om den annalkande frälsningen. Jag tycker det stämmer med det här porträttet. Billing brukar ju alltid avporträtteras, eller ofta i profil, liksom blickande ut så som spejare står det där. Och jag undrar om inte han begagnade predikstolen i Västerås liksom som ett sånt där vakttorn där han sände ut sina varningar. Då ska vi se, det var lite om Billing, som jag har uppfattat honom, en liten bild av Billing, hur han var. Och jag tror att vi ska inte underskatta så att säga hans storhet. För även om vi inte, eller om jag inte kan följa honom överallt, så tillhör han en av de stora teologerna i vår svenska kyrka under det här århundradet. Det tror jag inte man kan komma ifrån. Vad är då kyrkans uppgift, om vi nu kommer in på detta med folkkyrkan? Och han säger på något ställe här att kyrkans uppgift, det är att fördjupa och stegra hjärtats oro för att så kunna bringa det Guds frid. Det är, menar han, kyrkans ena och allomfattande uppgift. Och han är väldigt klar på att kyrkans religiösa uppgift, det är så att säga centrum, och allt annat som kyrkan gör, det sker liksom i förbigående. Det sa Bengt Sundblom någon gång, att kultur, det är det som kyrkan skapar i distraktion. Och det ligger väldigt mycket i det. Men alltså detta med att förkunna Guds frid, det är det som är centrum hela tiden. Sen är det så, om man ser på ett annat ställe, att så att säga, som en följd av detta sker ett fridstift, så bidrar man kyrkan till att god sed hålls vid makt och stärkes, att lag och samhällsordning genomtränges av fridens ande, och att bitterheten mellan samhällsklasser och folk mildras, alltså kyrkans kulturskapande gärning. Men det är så att säga sekundärt, det primära är den centralt religiösa uppgiften. Och han menar också att kyrkan till inget pris, det finns inget som får hindra henne från att göra detta. Kyrkan får inte till något pris finna sig i att dess rent religiösa, pregnant kristliga och, tillägger jag, luthersk evangeliska karaktär på något sätt försvagas eller utsuddas. Och han säger på något ställe att nu hittar jag inte det, att mycket hellre än att vara en kulturkyrka, alltså det finns ju ett uttryck, kulturprotestantismen, det är ju tyskt 20-tal det där, liksom kyrkan på något vis som grädden på moset, eller hur man ska uttrycka, ja du kan det där mycket bättre. Alltså frestelsen, det är en frestelse och liksom blir det här garneringen, och mycket hellre än att vara det, så blir jag, så får kyrkan vara den allra mest instängda sekt, säger han till och med på ett ställe här. Om den religiösa uppgiften, den centralt religiösa uppgiften, så att säga, undermineras eller försvagas eller på något vis hamnar i marginalen. Och denna uppgift, denna centrala religiösa uppgift, den fullföljer kyrkan som folkkyrka. Och då kommer ju hans bekanta motsats då. Och ena sidan folkkyrkan, och motsatsen till det är vad han kallar föreningskyrkan. Och föreningskyrkan, det är då kyrkan byggs upp av människor som själva har beslutat att gå samman, en förening av likasinnade. Mot detta ställer han folkkyrkan. Och folkkyrkan kännetecknas av att den är folkomspännande. Han talar om folkkyrkans folkomspännande karaktär. Den bygger på barndopets grund och dess bibehållande inom sig av alla som är själva uttryckligen utträda ur detsamma. Och detta är motsats till ett religiöst samfund som vilar på den fria sammanslutningens grund. Och därför åtminstone i princip så som sina medlemmar blott räknar sådana som genom sitt eget beslut själva anslutit sig. Föreningskyrka, folkkyrka. Och han har en mycket hög uppskattning av kyrkans institutionella sida. I den meningen så kan man också kalla Billing högkyrklig. Ja, nu har jag inget citat ur den här, utan ur en annan bok. Han säger, den riktiga känslan för den omätliga betydelse som från den religiösa fostrans synpunkt tillkommer de yttre historiskt givna kyrkosamfunden med deras fasta ordningar och institutioner. Alltså han värderar alltså kyrkans yttre högt, därför att i detta så ligger en förbindelse med folket. Han talar om hur folk och kyrkan är sammanvävda med 1000 trådar och att det tar tid, och även om en tråd sliter så finns många kvar, och detta har sin betydelse. Och han menar ju också att genom sin organisation så avspeglar den svenska kyrkan den universella och förekommande nåden. Och då när han skrev detta så talades det ju mycket om den nytestamentliga församlingsprincipen, den nytestamentliga församlingsordningen. Och från frikyrkorna kritiserade svenska kyrkan just för att den hade, så att säga, var obiblisk när det gällde hur kyrkan byggdes upp. Och det är då Billing talar om territorialförsamlingen som ett uttryck för Guds nåda. Att kyrkans geografiska gränser, detta som är det mest profana, liksom en linje som är dragen på en karta, hur detta blir det, han älskar ju sådana här, hur det mest profana blir det högsta religiösa, hur detta att alla människor är omslutna eller innefattade i en kyrkoförsamling, hur det då är det högsta, hur det är ett uttryck för Guds allomfattande nåd, detta att Gud vill nå alla med sitt evangelium. Det finns ett sammanhang mellan Guds nåd och kyrkans geografiska gränser. Inom denna territorialförsamling så kan det sen finnas plats, och det är intressant, det kan vi komma tillbaka till senare, att för trängre sammanslutningar, församlingskärnor, som då kan vara en del av församlingen. Men det är en sak som jag bara nämner här. Det finns mycket mer att säga om det senare. Alltså folkkyrka. Men sin uppgift som folkkyrka, eller kyrkans uppgift, är då först att vara folkkyrka. Och då är det just detta med territorialförsamlingen som betyder mycket. Men sen är kyrkan också en bekännelsekyrka. Kyrkan fullföljer sin uppgift som bekännelsekyrka. För bara som bekännelsekyrka kan kyrkan utföra sin religiösa gärning. Han säger att varje medveten strävan att anpassa sig efter ett utifrån kommande tryck är alltid dödsbringande. Vare sig då detta tryck kommer från vänster eller höger. Blott om kyrkan ser varken åt höger eller vänster utan rakt fram på evangeliet, med tidens frågor och nöd brinnande i sitt eget hjärta, kan den giva åt tidens människor kanske ej vad de begära, men vad de behöva. Och en allmän religion, en religion så att säga en abstrakt och ett oting som aldrig existerat, blott som pregnant kristlig och utpräglat evangelisk, blott så som bekännelsekyrkan kan kyrkan utföra en religiös gärning. Och det är alltså, detta talas det inte mycket om idag när det talas om Billings folkkyrkotanke, men här har vi mycket att lära. Och han säger på något ställe, nu hittar jag inte det, att det finns inget som är så hemskt som att se som en vanvårdad folkkyrkoterritorialförsamling. Det finns inget så sorgligt. Jo, det finns inte ett mer profant och inte ett mer fruktansvärt att tänka på än en vanskött folkkyrkoförsamling när det inte fungerar där. I detta så är då naturligtvis statskyrkosystemet är bra. han värderar detta högt, men är samtidigt hela tiden medveten om att vi aldrig kunna tänka på att köpa denna förbindelse med staten på bekostnad av kyrkans religiösa självständighet och koncentrationskraft. Där går så att säga gränsen för statskyrkan. Och han talar också om faran för en inre sekularisering. Vi ska se här. Men även folkkyrkan skulle för oss förlora sitt värde om den ej längre finge vara en pregnant religiös av evangeliska bekännelses ande krävd och genomträngd kyrka. Denna fara är väl den för oss mest näraliggande. Vi lutheraner är nog så som gamle Frank brukade säga, ett servilt släkte. Och tillika är den, om jag inte ser fel, den även kyrkopolitiskt mest aktuella. Alltså detta att vi anpassar oss, att vi blir för servila. Och det såg han 1920. De här tankarna upprepar han också senare. Det ska vi också vara klara på. Sen utför då kyrkan sin uppgift slutligen som en luthersk kyrka. Jag har en känsla av att i början på 1900-talet så får ordet lutherskt en liten ny innehåll och samtidigt en väldigt stor betydelse. Och man älskar då att tala om det äkta lutherska. Och detta det sker i motsättning då till den lutherdom som eller lutherska tolktradition som finns i katekesen. Och man nyupptäcker Luther och ser det innersta i reformationen och driver detta mot den lutherska ortodoxin eller lutherska, alltså den lutherska tradition som då Gottfried Billing stod i. Och ibland får jag en känsla av att detta lutherska på något vis får bli en fastare grund. Alltså man återvänder till Luther, läser Luthers skrifter och så att säga får en vision av vad Luther hade. Och denna vision, det blir en fastare grund än Bibeln att stå på för många av dessa. Därför att Bibeln undermineras då av bibelkritiken och liberalteologin och istället så skapar man en bild av vad Luther ville och gjorde. Alltså det finns då väldigt idealiserade Lutherporträtt på 20-talet och denna bild av Luther får då ersätta det man tidigare stod på. Jag har nästan en känsla av det. Sen finns det en klassisk bild för Billings folkkyrkosyn. Om Gottfried Billing var våran prost som stod i socknens medelpunkt och folket strömmade till på söndag och lyssnade till förkunnelsen och så att säga hukade sig när lagen vet, så har Billing en annan bild. Han har då hela socknen och han ser den som en rad koncentriska cirklar eller kretsar. Först alla de som i kyrkoböckerna står så som hörande till församlingen. Så församlingen av de döpta. Sedan konfirmandförsamlingen. Vidare den egentliga gudstjänstförsamlingen. Slutligen den verkliga nattvardsförsamlingen. Hittills ser det nu ut som om kretsen blivit trängre, ju längre inåt i prästens verksamhet vi kommer. Men nu tar vi ännu ett steg till den rent personliga själavården. Och visserligen, de som själva direkt söker den är och kanske den minsta kretsen av alla. har vi då cirklar, det blir trängre och trängre. Och sen kommer då något karaktäristiskt bildningst. Men prästen nöjer sig med att uppsöka, han uppsöker också själv sina församlingsbor. Och tillfällena här till behöver han dock ej först söka, han får den just i en folkkyrkoförsamling på det mest mångfaldiga sätt, ej minst genom civilregistraturen, alltså det är detta folkbokföringens välsignelse. Och så börjar dock redan här kretsen åter att vidgas. Och nu står vi vid det allra innersta. Och vad är nu det? Jo, prästens bön för sin församling. Han beder för dem alla, till alla är honom av Gud anförtrodda. Och sen berättar han om en gammal präst som haft för sed att varje gång han bad sin morgon eller afton att lägga församlingsboken framför sig och långsamt genombläddra dess blad för att vara säker på att i sin förbön ej glömma bort någon enda inom församlingens geografiska gränser. Och det är en denna bild av det så att säga innersta i den bildningska folkkyrkotanken, det är prästen som sitter på sin expedition böjd i bön över församlingsböckerna. Och det är två saker man kan säga om den bilden. Dels, och det är det positiva, fasthållande så att säga vid det centralt religiösa, man säger så, bönen. Man bär fram sina församlingsbord till Gud i bön. Men samtidigt är det en patetisk bild. Därför att om Frödrings prost satt i församlingens mitt vid smörgåsbordet och hade folket som gick och lyssnade till honom i kyrkan, så sitter nu prästen ensam, inte i kyrkan utan på sin expedition. Så det finns också något patetiskt över denna bild, samtidigt som man då håller fast vid det centralt religiösa. Så växlar då bilderna så att säga. Sen är då frågan, jag vet inte om, hur länge har jag hållit på?
Ja, vi tar lite till.
Sen är ju då frågan, hur långt håller nu detta?
En kvart till.
Nej,
du vet klockan då. Ja, då det var så enkelt.
Nej, det var bara du frågade hur länge, jag kunde inte låta bli.
Ja. Ja, det, alltså det är, bildning är mycket fascinerande att läsa, det tar lite tid att komma i, det är en långsam stil, men
det blir bättre och bättre.
Det finns en intensitet hos bildning som jag tycker mycket om. Och om man då frågar hur långt håller nu bildnings kyrkosyn, så är det just att Billing är en förebild för oss i hans intensitet, i hans envishet eller envetenhet att aldrig ge upp det religiöst centrala, att låta allt underordnas denna huvuduppgift och att till inget pris låta något fördunkla och försvaga det här. Det är liksom en sak som jag tror att vi kan lära ut av Billing. Och sen en annan sak som vi kan lära av honom, det är också hans envetenhet att vi ska nå ut till alla. Och det får vi inte ge upp. Men sen finns det ju då sånt som inte håller. Och jag ska bara nämna det här. Det finns en idealism hos Billing som liksom ibland allt blir, det blir idéer och tankar. Han talar inte om folkkyrkan. Han talar ofta om folkkyrkotanken. Han talar om, inte om nåden utan den rena nådens tanke. Alltså på något vis blir då tanken om detta, tänkandet om detta, det som sker inne i huvudet, det blir nästan på något vis ett snäpp högre än själva verkligheten. Det är alltså en idealism i detta. Och det finns en del andra saker där det hänger samman med lite konstiga tankar som väl delvis hör ihop med darwinismen på något vis, att människan ska höja sig över det naturgivna och det naturliga, det som är givet så att säga av naturen, det är på något vis bara, kan man höra då, nästan djuriskt, och över detta ska vi höja oss då så att säga andligt vilket är en ganska konstig föreställning. Sen har han ju, han är ju systematiker. Det ska bli ett system. Och som många systematiker så har ju Billing den ovanan att han vill hitta en punkt. Och utifrån denna punkt ska då allting ordnas. Och här blir det då den förekommande nåden, alltså så att säga, ska passas in under detta. Medan ju då Bibeln vågar låta olika ansatser stå bredvid varandra. Vi har Petrus, vi har Paulus, vi har Johannes. Vi har ju fyra evangelier, inte ett. Med lite olika utsiktspunkter. Men hos, och det är likadant hos Nygren, det är likadant hos Wingren och väldigt många. De, allting så att säga, det ska bli ett system av det. Och så är det någon övergripande synpunkt och under allt detta får allt pressas ihop och då blir det att en del försvinner. Sen, det är lite mer formell kritik, sen finns det två punkter här när det gäller så att säga innehållet. Det som är det stora problemet med Billings folkkyrka, det är att man blir oklar över vilken organism är det som är så att säga den som har störst betydelse. Är det Kristi kropp, den nytestamentliga ekklesian, alltså som är den organism som ligger under, eller är det folket? Och på denna punkt är Billing inte klar. Det bottnar naturligtvis i att en önskan hos honom att dessa båda storheter, alltså folket och Kristi kropp, skulle sammanfalla, och det vill vi naturligtvis alla, men på något vis förmår inte Billing föreställa sig att svenska folket och Guds folket skulle kunna vara två storheter som inte helt och hållet hänger samman. Och på den punkten är alltså Billing oklar, och det är bland annat detta som då kommer fram i den här debatten om dop och kyrkotillhörighet som vi har nu. Därför att 1951, då så att säga vatt, när man då föds in i kyrkan och föräldrarna är medlemmar, så blir det ju alltså att folket är folkorganismen, folket är så att säga det som i grunden bestämmer det hela. Det är en starkare tillhörighet, folktillhörigheten, än tillhörigheten till Kristi kyrka. Sen är en annan punkt där man kan vara kritisk mot Billing, det är att jag vet inte om jag någonsin har sett något teologiskt system där prästen är så i centrum som hos Billing. Det är en sån oerhörd prästkyrka egentligen. Det innersta blir prästen hela tiden, och det talas prästen och de sociala frågorna, prästen och teologin, och det finns en annan punkt som man tror jag med skäl kan kritisera, och det går väl tillbaks till det här med ämbetsmannakyrkan och en del andra saker också. Slutligen, om man nu läser Billing och läser om folkkyrkan, så funderar man ju naturligtvis också lite över hur ska ett tänkande, en reflektion kring kyrkan, en utgestaltning av kyrkan, se ut idag. Och där tror jag att jag har skrivit ner här fyra ansatser för en sån reflektion. Och de två första, det är bilder av kyrkan, nytestamentliga bilder. Det är dels bilden av kyrkan som Kristi kropp och dels bilden av kyrkan som Guds folket. När det gäller bilden av Kristi kropp så är det ju detta att vi behöver ju ständigt påminnas om att Gud ger nådegåvor till alla olika uppgifter. Tjänsterna är många, men anden är en och densamma. Det tror jag är en nytestamentlig bild för kyrkan som vi behöver fundera mycket över och se hur den så att säga kan planteras ner på svensk 1980- och 90-tal. Och den andra, det är bilden av kyrkan som det nya gudsfolket, och den säger att vår djupaste identitet är inte att vara svensk, utan det är att vara kristen. Det är den ena som den bilden säger. Sen säger den också att kyrkan är på väg. Utåt, det lär vi av Billing till alla med evangelium. Inåt, det kan vi också lära av Billing, alltså den fortsatta och fördjupade samtalet och levandet i tron, trons verkligheten. Och sen också uppåt, det talar inte Billing så mycket om, tycker jag, alltså på väg till Gud som en del av och som en förebild för hela skapelsens helgande. Det tycker jag också ligger i den här bilden av kyrkan som Guds folk. Sen är det några andra ansatspunkter som jag tror är väldigt viktiga. Det är dels nådens ordning. Jag har inte sett Billing tala om detta. Jag vet inte riktigt hur han ställer sig. Det är ju ett arv av den kyrkliga pietismen. Kyrkliga väckelsen. Som jag tror att vi, hela det här mönstret, både för den enskilde kristnes liv och kyrkans liv, alltså inget mönster som man liksom som man då statiskt följer, men det finns en väldig lärdom i detta med kallelsen och upplysningen och föreningen, upplysningen genom lag och upplysningen genom evangelium. Och det handlar också om hela den här tänkaren kring nådens ordning, att nåden som hos Billing är Guds nåd, väldigt ofta en Guds ynnest, favor, det är som det heter. Men nåden är också en kraft som griper in i människors och i gemenskapens liv. Det tror jag är en ansats som vi behöver fundera mycket över. Och sen så spelar ju sakramenten en underordnad roll, tycker jag ändå, hos Billing. Han talar vackert om barndopet, men det blir ju egentligen som ett tecken på någonting annat, nämligen på folkkyrkan. Vi behöver alltså en nådemedelskristendom som när jag blir riktigt lyrisk så brukar jag predika om nådemedelskristendom. Och anledningen till det är väldigt många, men just i vår tid så är ju så finns det en frestelse att man blir offer både för sina egna eller andras känslor i nya religiösa rörelser, och där är ju sakramenten, nådemedlen, så att säga, en fast grund att bygga på. Ska vi slutligen ha en bild för detta? Om vi då har våran prost, det var Billings bakgrund, hans egen, det är prästen i bön över församlingsböckerna. Och ska man ha en bild för det här som skulle kunna bli, jag satt och funderade på detta, så undrar jag ändå inte om bilden av en procession är en väldigt bra bild. För står man i kyrkorummet och ser processionen dra in i kyrkan, så är blickpunkten, och där skiljer det sig både från Gottfrid och Einar Billing, för där är blickpunkten prästen. Men i en procession så är blickpunkten alltså det här processionskrucifixet som då leder tåget. Och det är många som går med, man kan bära ljus och blommor och bröd och vin, och sen finns naturligtvis prästen med där. Vanligen så går ju prästen sist, han för sin jord framför sig, men det finns alltså en gemenskap, och blickpunkten, det är då krucifixet. Jag tror det är en väldigt fin bild för detta, för en kyrkosyn som då möjligen kan ta sin ansats lite hos Billing, men sen ändå måste fundera vidare. Amen. Eller slut i varje fall.